Vi har kommit fram till Jakobs tredje kapitel. Och rubriken i min svenska folkbibel är den elaka tungan.
Elaka
tungan.
Kapitel 3.
Vi ska läsa de första 12 verserna. Men jag gör så här att jag har delat in det i 4 olika delar. Så vi tittar på varje del och sen läser vi den och kommenterar. Så än en gång, Herre, vi ber att du välsignar oss nu i ditt namn. Amen. De 2 första verserna här, eller min titel här, är tungans makt. Svenska folkbibeln säger den elaka tungan, det är deras rubrik, men jag säger tungans makt. För den kan också, som vi vet, brukas på ett helt annat sätt. Men det första vi ser här i de 2 första verserna, det är tungans roll. Tungans roll. Och där står det så här: mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Och det är intressant att se de här verserna, för att jag tror att ni, lika väl som jag, när ni läser det här så tänker man, okej, vem vill då bli en lärare? Om jag nu får en strängare dom. Och det är lätt att säga så, att jag vill inte göra olika saker därför att då får jag mer ansvar. Och jag tror att det är en av huvudanledningarna till många gånger varför vi inte svarar på Guds kallelse. Alltså i bemärkelsen att vi har inte... vi vill inte ha det här extra ansvaret, för vi vet att Gud kommer att hålla oss ansvariga. Och han säger detta, men samtidigt så kan vi inte säga att har jag den här gåvan att undervisa, eller har jag någon annan gåva överhuvudtaget, så kan jag inte heller dra mig undan, för det vore att gräva ner pundet. Och det är någonting som Bibeln talar mycket starkt om att vi inte ska göra. En del fick 5, en del fick 2, en del fick 1. Den som fick 1 grävde ner det och trodde att de gjorde rätt och sa, okej, jag har grävt ner det här i marken och här har du det som du gav. Men han sa,
Mikael, du har läst idag. Det sista jag läste idag, okay. Du nämner nu.
Ja. Så att det är viktigt att vi tänker på detta, att vi har verkligen ett ansvar, men vi ska inte vara rädda för det ansvaret, därför att det är bara det, okej, att det vi gör, vi ska ha respekt för det uppenbarligen, men har Gud utrustat oss med någonting så kommer han också att ge oss den nåd som behövs för att verka i den här gåvan, i den här kallelsen och så vidare. Och han säger att vi begår alla många fel. Och om man inte felar i sitt tal så är man en fullkomlig människa som också kan tygla hela sin kropp. Och det är intressant. Vi lever i en tid där människor älskar att tala. Älskar att prata. Vitt och brett. I tv, alla de här talkshows och pratshower. Och alla ska prata och alla ska ha åsikter och så vidare. Och det är väldigt, väldigt... Men Bibeln talar verkligen mycket om att lyssna är faktiskt så viktigt. Och man brukar lite skämtsamt säga att man har bara fått en mun men 2 öron. Och det är ju intressant att se att faktiskt så kanske Gud har ett litet budskap där också. Men jag tänkte på detta, hur... Bibeln talar om att vi ska göra räkenskap. Jesus talar om det i evangelierna. För varje tomt ord. Vad är ett tomt ord? Hur många tomma ord uttalar vi varje dag? Hur många tomma ord håller vi på med liksom dagligen, stundligen. Det är helt otroligt, egentligen. Och jag menar inte nu att vi inte kan ha roligt, vi kan skoja, för det är också uppbyggligt. Men att vårt tal alltid syftar till att bygga upp, att vårt tal alltid syftar till att bidra med Guds nåd till människor, som det står i Efesierbrevet 4:29, att tala bara ord som syftar till uppbyggelse och välsignelse. Det är fantastiskt, det är en disciplin verkligen att bruka sin tunga på ett sådant sätt så att den blir till välsignelse. Och jag vet att det kan hända att folk som lyssnar på det här inte håller med mig om det här, och det är helt okej, behöver inte göra det, men jag säger det i alla fall. Tungans bekännelse är väldigt viktig, och jag vet att det har funnits undervisning där man har sagt att på grund av att vi är delaktiga av gudomlig natur, vilket vi också är i andra Petrus 1:4, men så säger man att aha, precis som Gud så har vi skaparkraft. Så med andra ord, vi kan genom vår bekännelse skapa saker. Och är jag sjuk, så är det bara på grund av att jag inte har bekänt mitt helande. Är jag fattig, så är det för att jag inte har bekänt min rikedom. Och är det någonting som jag saknar i mitt liv, så är det för att jag inte har bekänt det. Och jag tror på välsignelse från Gud. Absolut 100%. Och jag tror att det är Guds vilja, jag tror att det är Guds plan att välsigna oss. Vi har redan i Efesierbrevet 1:3 blivit välsignade med alla de himmelska välsignelserna. Och jag tror att han också vill välsigna materiellt. Men det måste finnas en balans, därför att vår ande är pånyttfödd. Men vi lever kvar i en kropp som är föremål för döden. Och vi har ett kött. Och vad betyder detta? Jo, det betyder att jag kan bli sjuk. Det betyder att Gud, för att få mig dit han vill i sitt liv, kan tillåta sjukdom. Jag har sett otroligt gudaktiga människor som är sjuka. Jag har också sett ogudaktiga människor som är väldigt friska. Det är väldigt intressant. Och så vi ska inte bli självförledda på detta sättet. Utan vi måste verkligen tänka på hur det finns en balans i detta. Och tungan är så viktig i det här sammanhanget. Och sen i verserna 3 och 4 står det att när vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs oss av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill, med ett mycket litet roder. Jag är väldigt intresserad av båtar, flygplan, bilar, allting sånt. Och för några år sedan så släppte Airbus en nytt plan som heter A380. 550 ton. Det är lika mycket som 10 fullastade långtradare med släp. Hur kan man få det här åbäket upp i luften? Helt ofattbart. Men det är bara en enda människa som styr det här planet där framme, liksom, med några knappar, med några reglage. Eller kryssningsfartyg. Oasis of the Sea. Eller Seas kanske det. 360 meter långt. Det är dubbelt så långt som den här båten som ligger här, och man ser skorstenen på den här borta. Och den kommer in, liksom, det är bara ett enda litet roder som styr hela den här gigantiska farkosten. Och han liknar här tungan vid detta, att tungan styr hela våra liv. Tungan styr hela våra kroppar. Och han säger det är otroligt viktigt. Och han talar om hästar. Jag har bara ridit 3 gånger. En gång som litet barn på en hästrygg. Någon ledde omkring mig ett varv så här. En gång i Alabama. Och den hästen körde mig rakt ut i skogen. Hade, ja, helt rör. Och sen på våran bröllopsresa, men då var det en åsna. Men jag räknade som en häst för att de är kusiner. Alla säger åsnor liksom, de är ingenting värda, det är bara hästar som är. Men de är kusiner, de kan para sig med varandra. Säg inte för mycket. Så i vilket fall. Men i alla fall så vet jag att om man vet hur de fungerar, då kan man styra dem. Men det gör inte jag. Så därför så red jag rakt ut i skogen. Åsnan gjorde precis som den ville. Jag visste inte, för jag visste inte hur man skulle styra dem. Men han säger att den som kan detta, den som vet detta, kan kontrollera detta otroliga djur. Och några timmars bilresa från Baltimore så finns det en plats som heter Ocean City. Och där ute finns det en ö i Atlanten som det finns vilda hästar. På riktigt, alltså det är vilda hästar. Och de är vilda. Och jag tänker liksom, när man ser de där hästarna, de kan komma i såna här stora flockar eller klungor eller vad de nu. Och man tänker vilken kraft det är bland de här hästarna. Varje häst väger 3, 4, 500 kilo, bara muskler. Och det kan komma liksom 20 eller 30 eller 50 av dem springande. Vilken kraft, men vad gör de? De gör ingenting annat än bara springer omkring. Och de har ingenting, liksom inget syfte med det de gör. Men det som är så intressant, det är att när en människa får tag på en häst och kan lägga det här betslet i munnen på dem, då kan den här hästen, den här kraften, bli till nytta. Den kan dra en plog, den kan dra en vagn, den kan göra så att vi får mat, att vi kan transporteras och allt det här. Och på samma sätt är det. Vi har en sån här otämjd kraft i våra liv. Vi bara springer omkring i den här världen. Gör massa saker som inte bär frukt. Hit och dit. Och Gud säger att på samma sätt är det. Att han har lagt betsel i våra munnar på det här sättet. Så att han kan styra oss. Så att vi, den kraft, den potential som vi har i våra liv kan bli använd. Och det är fantastiskt att tänka på detta. Och det är tungans förmåga. Och sen har vi tungans otämbarhet. Jag vet inte om det finns ett ord men att någonting är tämjbart, då måste det också kunna vara otämbart. Och han talar här i vers 5 och 6. Vad sa jag? 5, förlåt mig. 6 till 8. Okej, jag glömde läsa 5. Så är också tungan en liten läm som kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, värd av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand. Och är själv antänd av Gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur, vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full med dödligt gift. Jag tänkte på hur det här ordet för att tungan är en liten lem i vers 5. Och det här ordet i grekiskan för liten lem, det är faktiskt ordet melos i grekiskan. Och det är där vi får ordet melodi. Och det är intressant att tungan, tänk liksom att när vi hör en melodi och den är inte i harmoni utan det är någon som sjunger falskt eller spelar fel eller vad det nu kan vara, det låter inte bra. Och på samma sätt är det att vi är skapade av Gud. Men om tungan inte är stämd, vad händer då? Jo, vi har inte den melodi i livet som Gud vill att vi ska ha. Och jag tänkte på hur tungan kan förstöra ett livsverk. eller friköpa en hopplös situation i ett enda ögonblick. Ska vi säga det en gång till. Tungan kan förstöra ett livsverk eller friköpa en hopplös situation på ett ögonblick. Har ni tänkt på det? Liksom människor som har byggt upp någonting. Vi kanske tänker på affärsvärlden, men vi kan tänka på vad som helst. Och bara för att jag inte kan kontrollera min tunga så kan jag förstöra allt detta, kanske bara genom ett enda ord, genom en enda mening. Men på samma sätt kan jag börja tala ord i en människas liv. Jag vet att jag har berättat det här tidigare, men i en församling någonstans så fanns det ett antal, eller det fanns inte i församlingen, på en plats fanns det några människor som satt på sjukhus, eller de var på sjukhus, och de hade blivit bedömda som hopplösa fall, psykfall, och de kunde inte prata. Men någon från våran församling gick dit och började att tala ord, friköpelsens ord, till de här människorna. Och vet ni, några av de människorna började att tala. Några av de människorna började att komma till församlingen. Några av de människorna vandrar idag med Gud. På grund av att någon började tala friköpande ord. Så det fungerar åt båda hållen. Och det är fantastiskt att denna lilla läm som ger vårt liv dess melodi. Om jag talar uppbyggliga ord, då är mitt liv en melodi som människor älskar att höra och lyssna till. Om jag inte gör detta, jag talar negativitet, jag bekänner negativitet, ja, då är det som att lyssna på någon som sjunger falsk, någon som spelar fel. Och mitt liv är inte på det sättet, förhärligar inte Gud på det sättet och hans plan. Och ord kan verkligen döda och såra. Och vi tänker många gånger att det inte är så. Vi hör ett ord så här, spelar ingen roll, jag skakar av mig det. Men gör det inte. Vi kan inte skaka av det, det går på djupet. Och det verkligen dödar. Eld talar Jakob om här. Och eld är bra. Den helige ande liknas vid en eld som är renande. Tänk på elden, kan koka vatten, vi kan tvätta saker i det, vi kan laga mat, vi kan sterilisera redskap inom sjukvården. Det finns så mycket som elden förmår att göra. Men vi vet också hur farlig elden är. Och ibland så går jag genom Nackareservatet och jag kommer ihåg för några år sedan hur det var ett gäng med, jag tror de var ryska ambassadörer faktiskt, och de var där och grillade korv, och jag vet inte vad som hände, men någon på något sätt tappade en tändsticka eller vad det nu kan ha varit, jag vet inte hur det gick till, men ja, vad det nu var, men i vilket fall så antändes en enormt stor del av Nackareservatet, och det var svårt att få bukt med elden. Och jag tänkte just på liksom hur otroligt, otroligt farligt det är att sätta eld på någonting med tungan. Och jag tänker på hur vi kan verkligen förstöra. En av de absolut farligaste sakerna, det är när ett barn hör att man är oönskad. Barn hör att liksom, du är si, du är så. Alltså de här orden, de går in i själen och de kommer att påverka hela personens liv. Och det gäller samma för vuxna, men givetvis ännu mera för barnen. Och i Ordspråksboken 18 och vers 21 så talas det om hur tungan är liv och död. Liv och död. Och Gud har lagt denna makt i våra händer, så att säga. Den här världen vet inte någonting om detta. Den här världen vet ingenting. Den här världen vet bara att leva sitt eget liv. Men när vi kommer till tro på Jesus Kristus, när vi är födda på nytt, när vi är en ny skapelse, när vi är fyllda med Guds ord, när den helige ande kontrollerar våra liv, då händer någonting. Vi kan börja bekänna någonting helt annat. Någonting helt annat. Och ja, det är fantastiskt att tänka på hur vi kan förstöra en människas rykte och karaktär. Vet ni liksom hur skillnaden mellan rykte och karaktär? Rykte, det är vad människor säger om oss. Men karaktär, det är vad vi är i Kristus. Och jag tänkte på detta, hur Gud kan göra vad som helst. Vi kan tämja alla djur. Jag tycker inte om att titta på cirkus egentligen. Men björnar kan dansa, lejon kan hoppa genom ringar, elefanter kan gå efter varandra, hålla varandra i svansen med snaben. Jag menar, det här är djur som kan slita människor i stycken, trampa ihjäl oss på en sekund om de vill. Men de kan tämjas. De kan tämjas. Och det står att allting kan tämjas av människan. Och det är intressant därför att det står nämligen så här, efter Babels torn, så står det att hädan efter, säger Gud, ska ingenting bli dem omöjligt. Så länge denna värld består, så kommer människan att utvecklas i bemärkelsen att vi blir bättre på teknik och kunskap. Och ingen vet hur långt detta kommer att gå innan Jesus kommer tillbaks. Men hädan efter, säger han, ska ingenting bli dem omöjligt. Vi skapade efter Guds avbild, står det här i vers 9. Det står att med tungan så välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi också människorna som är skapade i Guds avbild. Tänk på att det står inte bara de troende. Det står människor i största allmänhet. Människor är skapade till Guds avbild. Och det är intressant. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse, så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten. Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött och vatten. Djuren kan tämjas. Men, och de kan tämjas naturligt. Men tungan, det är bara Gud som kan tämja den. Det är bara Guds övernaturliga verk som kan förändra oss. Och i första Mosebok, verserna 26 och 27, står det att vi är skapade till Guds avbild. Och människor har diskuterat vad detta betyder, att vara skapad till Guds avbild. Är det fysiskt? Är det andligt? Är det på något annat sätt? Vi vet inte egentligen exakt vad det betyder. Vad vi vet är att på något sätt så liknar vi Gud. Vi liknar Gud i en begränsad form. Alla Guds eviga attribut kan vara synliga hos människan i ett begränsat mått. Och därför så liknar vi Gud. Och därför säger han att det är så viktigt att vi inte förbannar dessa människor. Och jag tänker liksom på denna kopiösa smutskastning som pågår i massmedia och allting. Det är helt ofattbart. Och jag säger även mot de som jag inte gillar, de politiker jag inte gillar, de människor som jag inte eller delar deras värderingar, även när de blir smutskastade, de är också skapade till Guds avbild. Och Gud säger att använd inte tungan på det sättet. Respektera människor, även de som av någon anledning inte delar dina åsikter. Och vårt tal, säger han här, är ett symptom. Vet ni vad ett symptom är? Symptom är någonting som kommer av att det finns en orsak till det. Jag kan ha ont i huvudet, men det beror på någonting annat. Det är någonting annat som är fel. Och när jag är läkare så försöker jag inte bota symptomen, utan orsakerna till att jag har symptomen. Och det är egentligen samma sak här, han säger. Tungan, det är bara en köttbit som sitter mitt i mun. Det är bara en muskel som rör sig. Vad jag säger är egentligen, det är inte det som är orsaken. Det är ett symptom på att jag är fallen. Det är ett symptom på att jag är bort från vänd från Gud. Därför talar, på grund av att hjärtat är sådant, så talar också min mun. Och vi talade här om dagen, eller här om veckan, om Matteus 16, om hur vi ska känna igen dem på deras frukt. Och där ingår också tungan naturligtvis, hur vi talar och vilken bekännelse som människor har. Och i Psaltaren 141 och vers 3 så ber psalmisten Herren att sätta en vakt för sina läppar. Och det är intressant att människan har en vilja. Och med denna vilja, den är en portvakt. Vi bestämmer både vad som kommer in i våra liv, och vi bestämmer också vad som går ut ur vår mun. Och med det kommer ett ansvar. Och han tar sedan en liknelse här. Han säger att en källa kan inte ge både sött och bittert vatten. Fikonträdet kan inte bära oliver, och oliver kan inte bära fikon. Och han menar att en fallen människa, en syndig människa, kan inte bära någon annan frukt, kan inte ha någon annan bekännelse, därför att man är av den här världen. Men det som är intressant är att, kommer ni ihåg när Israels folk kom till platsen Mara, som betyder bittert, och vattnet var bittert, men de tog trä, som är en bild av korset, och de la det här träet i vattnet, och då blev vattnet sött. Och det är precis det enda som kan förändra människans liv, det sura livet som vi har, det är korset. När vi vänder oss till Gud, när vi tar emot frälsningen, när vi dör dagligen, om vi nu talar erfarenhetsmässigt, då kommer korset in och förvandlar det bittra till något sött. Och de kunde dricka vattnet, de kunde leva av det. Och vi är livgivare, verkligen. Jag märker det så tydligt på arbetsplatser, ute i den här världen, att vi har potentialen att vara livgivare. Och detta har allt att göra med vår tunga. Och vi väljer vad vi vill låta komma ut ur vår mun. Och om vi lär oss detta, om vi låter Gud kontrollera oss, så finns det en fantastisk välsignelse att tillgå. Vi kan betjäna människor med livet. Och indianerna brukade tala om att människor talade med kluven tunga. Man talar med en kluven tunga. Man säger en sak, men man gör någonting helt annat. Och han säger här att så ska det inte vara bland er. Vi är ganska fantastiska egentligen. Vi kan stå och säga någonting positivt, vänder oss om, säger något oerhört destruktivt. Det handlar om sekunder när vi växlar mellan de här sakerna. Han säger, det ska inte vara så. Låt bara uppbyggligt tal som förmedlar nåd utgå ur er mun. Wow, det är ett högt ideal. Men samtidigt får vi inte rygga tillbaks från det, därför att vi vet att Gud kan och Gud vill förändra oss, och han gör det. Han gör det. Mm. Och jag tänker på hur det står i Filipperbrevet 2:11, att varje tunga ska bekänna. Varje tunga ska bekänna att Jesus är Herre. Så en dag kommer alla människor, och det talar inte bara om de troende, det talar om de som också i sin livstid förkastade honom. Även de kommer att bekänna med sin tunga att Jesus är Herre. Man tog aldrig emot honom som sin frälsare, men man kommer att bekänna honom som Herre.
Amen.
Och jag tänkte, vilken förmån att redan nu få använda sin tunga på det sättet. Att den får bli till liv och uppbyggelse för de som finns runt omkring oss. Och han talar här alltså om de här sakerna i verserna 1-2, tungans roll. Att den kan avgöra liv och död. Han talar också i verserna 3-5 om tungans förmåga att bygga upp men också förstöra. I verserna 6-8 så talar han om hur tungan, hur otämjbar den är. Och slutligen här i de sista tre verserna, eller fyra verserna 9-12, så talar han om tungans ansvar, att vi har ett stort ansvar att tala det som Gud har lagt på våra hjärtan. Amen. Thank you.